right, tackar för detta. Och då ska få chansen att svara lite grann här. Men vi samlar upp frågor från publiken också. Om ni har några korta, koncisa. Tala om vad ni heter och ställ en kort fråga. Ja, varsågod.
Hej, Ulrika Lång från Sida. Tack för presentationerna. Jätteintressant tycker jag att höra er alla tre. Jag hade en fråga kopplat till skatter och institutioners kvalitet. Jag var nyligen i Tanzania och tittade då på sociala trygghetssystem och med Tanzania Social Action Fund, då, institutionen som sköter det. Och det fungerade väldigt effektivt. Och när jag ställde frågan varför fungerar det här så effektivt när så mycket annat fungerar så ineffektivt i offentlig sektor i Tanzania, då var svaret, nej men vi har gett höga löner så vi kunde rekrytera bra personal med stark kapacitet som kan leda arbetet och bra personal. Så min fråga bara den enkla kopplingen mellan skatter och institutioners kvalitet. Handlar det också om just kanske rent konkret om lönenivåer att kunna rekrytera kapacitet?
Tack. Okej, då har en fråga bakom där någonstans. Ja, där då. Okej.
Jag heter Hans Eisler. Jag har en fråga till dig, Anders Sundell. Jag har ju hört Rothstein prata väldigt mycket om den här Big Bang-filosofin. Och han har med stor emfas pratat om den. Och därför är jag väldigt nyfiken att höra hur han har reagerat på din avhandling. Och om han har liksom dragit tillbaka sin idé eller om han har ja, kort sagt berätta. Tack.
Ytterligare frågor? Ja, det var frågan där. Varsågod.
Ja, hej, jag heter Simon Rose, jag kommer från en organisation som heter ILAC. Jag har en fråga mellan att man skiljer mellan, oftast mellan olika typer av korruption, alltså politisk korruption och småskalig korruption. Och vi jobbar mycket med utveckling av rättsväsende och för kanske stöd till domare. Och det vi pratar om är att man måste stärka de här individerna i deras professionella roller. Alltså till exempel som statistiker, att man jobbar med andra statistiker och att man stärker liksom den allmänna tjänstemannarollen som ju är ganska stark i Sverige, att man har en serviceattityd i myndigheter. Och jag undrar helt enkelt hur ni ser på kopplingen mellan det här. Om du har tittat på det och kopplingen till småskalig korruption och den historiska utvecklingen i Sverige. Och kanske även till SCB om hur man jobbar med det hos er.
Tack. Okej. Okay. Jag kan bara slänga med ett par frågor själv då. Anders började tala om det här att väldigt mycket, och alla brukar tala om det egentligen, att har sina rötter i vad som kan göras i intressepolitik. De som har makten, den politiska makten, har intressen av att systemet ska se ut på ett visst sätt. Och frågan är då, det som vi ska diskutera idag i första hand egentligen, vill komma fram till vad biståndsgivare kan göra. Och vi är inte så lätt att gå in direkt i den politiska processen. Och frågan är hur biståndet ska anpassa sig då för att stödja en utveckling åt rätt håll. Och man kan ju tänka sig, eller demokrati till exempel, att man ger demokratibistånd för att påverka attityden. Men det kanske inte är så lätt, det kanske är bättre möjligen om man vill påverka attityder att gå andra vägen. Att stödja uppbyggnad av skattemyndigheter som påverkar folks attityder indirekt. Eller hur ska man se på det? Så på de här, det är en politisk fråga som vi inte kan röra i direkt så lätt, men sen är, vad är kanalen in och vad har ni för slutsatser om det ifrån era studier här? Och så ligger Johanna då, det här med sista papret, det här med ägandeskap är någonting som har höjt på agendan från Paris och framåt så att säga, eller dessförinnan också. Men vi är också intresserade av koordinering, det är en annan här tung punkt i Parisagendan vi ska koordinera. Och hur ser man då på det här kinesiska inhoppet här? De försämrar koordineringen möjligen, men de ökar ägandeskapet. Då. Så hur ska man se på detta? Är det ägandeskapet som är grejen och det kinesiska inhoppet här är bra för det stärker ägandeskapet och att vi därför ska vara positiva? Eller hur ska man se på det? Okej, okay, så ni får 4 minuter var ungefär. Vi tar det bakvägen den här gången då, så Johanna får börja.
Ja, tack. För det första, det här med kommersiella lån från väst. Det är ju rätt intressant också, och det har jag fått kommentarer ifrån folk som jobbar i Kongo. Att man ska ju komma ihåg att Kongo kan inte få den här typen av lån från några västerländska långivare. Alltså, kommersiella aktörer ska aldrig ge sig in, eller aldrig riskera pengar i Kongo. Kongo har jättedåligt kredit. Kreditvärdighet, så att det finns inte den motsvarigheten. Och också om jag tittar på Sidas portfölj, det är ju mycket garantier, men ändå vissa lån, de är ju ändå mycket, mycket mindre och också billigare. Liksom, det är mycket högre koncessionalitetsgrad. Så det finns inte den här typen av liksom riskbenägna stora banker från väst helt enkelt, som det är liksom en helt annan typ av lån som kommer från de kinesiska bankerna. Nej, generellt. I alla afrikanska länder finns inte den här typen av lån, kommer inte egentligen från några andra. Man pratar om så här Brasilien, det är väldigt små summor, Indien, det är liksom det spelar liksom en helt annan liga, och det är också därför de kan utmana IMFs makter, för att IMF kan inte säga så här, nej men ni får inte ta de här lånen, för alla vet, IMF vet att de här länderna behöver de här lånen helt enkelt, så det är därför det är en game changer. Och sen också finner jag mig i någon slags position av, det är intressant det här med ökat ägarskap och hela den här idén om att Kina på något sätt utmanar våra normer och att det är dåligt. Jag är inte egentligen pro-kines, men däremot får man lite insikt. Man har pratat med väldigt många kineser i fält och forskare, och de är ganska trötta på att se som det dåliga. Det var därför jag försöker understryka att den här kinesiska sättet att se på relationen mellan skuld och utveckling, det är faktiskt ett sätt som har funkat väldigt bra för Kina. Alltså att stora japanska kommersiella lån kom in i Kina på slutet på 70-80-talet, länkade till kolexport och sånt, och Kinas ekonomi växte väldigt bra. Det här har funkat i Kina. Det är därför de vill göra. Det är därför de tycker att det här är en bra idé. Så att det är inte någonting som på ett sånt här mörkt sätt utmanar våra normer. Det är annorlunda. Och det är också det här med ökat ägarskap som du säger. Det är på något sätt att Kina kommer in och gör det som regeringarna vill. Jag menar, i Kongo tycker jag alla att det är så problematiskt att de har relationer med presidenten. Men det är sant ägarskap på något sätt, för att de går in och de gör saker som de som styr vill. Och de kommer koordinera sig om de som styr vill att det ska koordineras. Men kineserna är inte intresserade av att gå på så här givar alltså som Parisagendan vill. Att givarna ska koordinera sig själva. Kineserna kommer koordinera sig om liksom de som styr vill det.
Vi ska vara ute här klockan 1 när de riktiga arbetarna kommer in. Så,
ja,
statssekreterare, så att jag, du har 15 sekunder på dig.
Rundar av där.
Okej. Rasmus.
Ja, tack så jättemycket för väldigt intressanta kommentarer och frågor. Jag ska vara ganska snabb här. Din kommentar om skattebistånd kan vara en bra idé, Anne. Jag noterade, eller implicerade det åtminstone i min sista slide här. Och jag tror att det är en potentiellt sett väldigt intressant väg att gå. Jag tror att vad som hade varit extra spännande är ju om man hade kunnat inkludera forskningsvärlden redan från början med någon form av fältexperiment här, om man verkligen vill se vad som funkar. Om man då förväntar sig att forskare ska komma in och studera det här efteråt, så är ju ofta lärdomen att det bästa är ju om forskare kan vara med redan från början och faktiskt utforma fältexperiment exempelvis till det här. När det gäller skatte så tror jag att ni var inne på det också, båda två egentligen, Pernilla och Per, att den här historiska forskningen kring beskattning, den har inte alltid handlat om att allting bara har blivit bättre och bättre och bättre, utan att alltså, den här processen, den innefattas ju väldigt mycket besvikelse och sådana här saker, så det måste man också ha med i beräkningen, att det inte är en ren solskenshistoria på kort sikt åtminstone. Sen så, det här Tanzania-exemplet var ju väldigt kul att höra. Jag vet att det finns en hel del projekt där man har försökt skämma av skattebyråkratin från den övriga byråkratin. Bästa evidensen jag har sett där är att det kan också leda till lite negativa effekter, därför att då får man en liten skinande ö mitt i ett hav av korruption. När det gäller löneaspekten där, så tror jag att Anders har en del att säga om det, så att jag lämnar över till dig där.
Toppen, varsågod.
Tack så mycket och tack för alla jättespännande kommentarer. Om jag inte hinner svara på dem så får ni gärna komma och prata efteråt. Ska prata mer. Bara en första fråga då. Vad tycker Bo om det här? Bo har inte övertygat mig och jag har inte övertygat Bo än. Tyvärr så är det ju samhällskunskap vi håller på med, så jag har inte liksom lyckats bevisa min tes, och jag tycker inte att han har bevisat sin tes heller. Men det är pågående diskussion. Jag tycker att många av kommentarerna, och särskilt från Pernilla och Per också, knyter ju an till samma sak. Vad kan man göra? Och Per tog upp några forskare som jag tycker har väldigt bra idéer, till exempel Mary Lee Grindel som pratar om good enough governance. Och Pritchett som du pratade om också pratade om att vi kan inte tro att vi kan skip straight to Weber, alltså den professionella weberianska byråkratin. Det går inte. Och jag menar, det jag har sett om Sverige, då började vi från en högre nivå än vad jag tror att många utvecklingsländer är på idag. Jag menar, vi hade ändå varit en stormakt som haft ett parlament i flera hundra år och så. Och ändå tog det liksom 150 år av experimenterande och trixande och fixande till att komma till liksom den stora välfärdsstaten vi har idag. Och jag tänker det här Bangladesh-exemplet du tog upp är intressant, för att jag menar, korruptionen där, om det nu är någon korruption eller om det bara är avgiftsfinansiering, men det finns ju många exempel på att man liksom kompletterar löner med extra avgifter, och det är ju inte omoral eller girighet, vilket det kan vara, men ibland är det också av nödvändighet. Och jag tänker att det är inte straff eller bestraffning eller liksom någon utbildning och moral som krävs, utan att man löser problemet med att de inte har ordentliga löner. Men samtidigt går det ju inte då heller att tro att så här, ja, men då höjer vi bara lönerna. Dels kanske inte finns pengar till det, och så kanske det saknas de mekanismer som behövs för att kontrollera det här. Jag läste ett papper igår som handlade om att man hade dubblat polisernas löner i Ghana för att stävja korruptionen, vilket hade lett till att de ansträngde sig mycket mer för att få ut lika mycket procentuellt av sin lön i mutor. Så att de liksom, det blev mer mutor av att man höjde lönerna. Så vad kan man göra? Jag tänker, i Sverige till exempel, när man hade då motsvarande problem, så tyckte jag det såg ut som att man mer jobbade på att kan vi standardisera det här? Kan vi göra systemet mer förutsägbart, mer rättvist för alla? Och det finns exempel från Kambodja till exempel, där det var stora problem med mutor på sjukhus. Det är ett jätteproblem med såna här underbordet betalningar för sjukvård i stora delar av världen. Och i Kambodja har man till exempel testat att legalisera det här och säga att okej, vi har ett de facto avgiftssystem här som fyller en funktion. Då kanske vi måste göra det bästa av den situationen och göra det mer standardiserat så att risken för missbruk minskar, och man kanske då kan införa olika typer av rabatter för de som är fattigast och så.
Du är inne på din sista minut.
Ja, så jag tror bara att, som du sa, det tar tid, och med den här frågan då om stor och liten korruption, den stora korruptionen tror jag knappt att man kan påverka utifrån med den här typen av insatser. Det måste ju finnas någonting systematiskt i landet, ett tryck i landet som gör någonting åt den politiska korruptionen. Kanske kan man lösa praktiska problem på låg nivå. Men tack så mycket.
Tack så ni allihop för den här fantastiskt intressanta diskussionen. Med frågorna vad ni ska göra på Sida kvarstår väl fortfarande i viss grad. Men det har i alla fall varit en viktig input i diskussionen. Vi försöker bygga broar mellan forskare och praktiker och UD och politiker och så vidare. Och vi har lite reklam också då i samband med detta för nästa möte som EBA inbjuder till. Det är den 19-12 på Medelhavsmuseet. Då kommer Per Molander att tala om Revitalizing the Policy for Global Development. Man kan anmäla sig på EBAs hemsida där man också kan registrera sig för att få fortlöpande information om olika seminarier som pågår. Men tackar alla för den här spännande och intressanta diskussionen. Tack! Tack så mycket.